Välkommen till Bibeln idags podcast. Podcasten som sätter fokus på Bibeln, men framförallt människorna som översätter, sprider, gläds i och använder den. I dagens avsnitt möter vi Josef Forsling, högskolelektor vid EHS i Stockholm, som har ett särskilt intresse för Gamla testamentet och särskilt Moseböckerna. Jag som leder podden heter Olof Brandt. Välkommen! Då är ni varmt välkomna tillbaka till Bibeln idags podcast. Och idag sitter jag här i Uppsala tillsammans med Josef Forsling. Välkommen.
Tack så mycket.
Vi har satt oss i Bibelsällskapets bibliotek där vi har varit flera gånger i poddens historia för att det är ganska bra, eller lite akustik här inne. Bland böckerna och sådär så tvärdör ljudet.
Just det.
Josef, du har ju, om man läser Bibeln idag, bibelläsningsplanen, så har man ju mött dig ett par gånger när du har skrivit framförallt om Gamla testamentet. Mm. Vill du berätta lite för våra lyssnare? Vem är du?
Jag heter Josef Forsling idag och jag är lärare i Gamla testamentet, eller som man ibland säger, hebreiska bibeln, vid Enskilda högskolan Stockholm. Vi har precis bytt namn, det där orsakar lite förvirring. Vi heter ju också Teologiska högskolan Stockholm.
Så det som tidigare kallades TOS då?
Ja, precis. Nu är det EHS. Men den teologiska delen är kvar. Vi har länge haft ett program också i mänskliga rättigheter. Så av den orsaken så har vi ändrat oss. Att vi har ett nytt övergripande namn. Men jag är, annars så är jag ju starkt engagerad i en baptistförsamling i Stockholm. Uppvuxen själv i pingst och har väl gått en ganska lång väg innan jag hamnade här, men så är det i alla fall.
Mm. Och på högskolan, vad är ditt ämne?
Det är Gamla testamentet. Ungefär lite drygt hälften av min tjänst handlar om att undervisa introduktionskurser. Alla som läser till präst, pastor eller allmänt intresserade av teologisk utbildning läser en del om Gamla testamentet i första året. Och sen så är det lite fortsättningskurser. Och där andra året kommer man ju in på hebreiska och så. Så under många år så har jag undervisat hebreiska just.
Så även språkdelen så att säga?
Ja, precis. Ah, okay. Rena språkdelen. Mm. Så är det.
Och vad är du som forskare? Du är ju inne på Gamla testamentet såklart, ja, men vad är liksom specialnischen?
Ja, alltså min absoluta nisch, det är ju fjärde Mosebok.
Okej.
Okay. Så är det. Mm. Men lite bredare är ju de fem Moseböckerna, lagen då, eller Pentateuken. Så att jag skrev min avhandling om hela fjärde Mosebok faktiskt. Mm. Det är lite väl stort att greppa egentligen som forskare. Och det finns ju många avhandlingar som är skrivna bara på några kapitel eller så, ja, i enskilda bibelböcker. Men jag var intresserad av att se om man kan läsa fjärde Mosebok som en helhet. Mm. Mycket av forskningen har ju grottat ner sig i olika detaljer och så, va, och funderat kring hur kan vi förstå de här mängderna av uppgifter som kommer. Va? Och då, det ger ju en mer splittrad läsning. Så mitt intresse var egentligen att försöka, ja, men om vi nu sätter ihop allt det här, finns det någon typ av övergripande logik som gör att vi då kan se de här detaljerna i perspektiv. Mm. Som gör att vi kan, som kan ge ytterligare redskap för oss att tolka den här texten.
Mm. Och då måste jag ju ställa den frågan. Okej, från pingst till baptist till EHS idag då. Och fjärde Mosebok, hur såg den resan ut? Varför landar du fjärde Mosebok om du liksom drar din historia?
Alltså det finns en logisk utveckling.
Ja, det brukar vara det.
Och det har väl lite grann med personligt intresse. Nej, men jag, efter gymnasiet någon gång där så tänkte jag att jag skulle läsa bibelskolan. Mm. Så det gjorde jag. Och då läste jag på det som idag är Bromma folkhögskola. Mm. Men då hette Betelseminariet. Och där väcktes väldigt intresse för att läsa Bibeln och hålla på med Bibeln. Och vi hade en jätteduktig lärare i Gamla testamentet som heter Anders Åhlén.
Okay.
Som inspirerade kring det där. Sen så var jag intresserad av musik också. Så det var liksom en del av bibelskolan också. Men sen kom jag inte in på musiklinjen.
Okay.
Så då, och då hade jag väl intresse av att läsa franska tror jag och statsvetenskap och allt möjligt. Men det blev teologi. Okay. Så jag började läsa, jag fick höra talas då om Teologiska högskolan och sökte in, kom in och tänkte jag tar ett första år. Och tyckte då fortfarande att Gamla testamentet var väldigt intressant. Jag tror jag fastnade lite grann där redan på bibelskolan för de här mer övergripande dragen i Gamla testamentet. Hur ser frälsningshistorien ut? Och Gamla testamentet också som en text som man kanske gärna brottas med då. Mm. Och jag tyckte jag fick goda nycklar in i det där och ville gärna fördjupa det. Inte minst så gav det mig mycket att studera förbundstanke och så va. Om jag minns det rätt. Och det, om en, lite grann som jag tänker från den tiden är också att det ju, Nya testamentet ger en spets på något vis och inriktning för kristna och för församling. Medan Gamla testamentet ger mer bredd på något sätt. Va? Ja. Därtill kommer till exempel vishetslitteraturen och så. Va? Att ge vägledning för det vardagliga livet. Men så var det. Sen så var det så att egentligen så skulle jag inte ha läst hebreiska. Jag funderade, efter ett år så tänkte jag ju på THS då att nej, men jag måste ju göra någonting nyttigt av det här också. Jag kan inte bara läsa av intresse.
Nej, just det.
Så att då tog jag och tänkte att jag kan bli religionslärare. Jag kan läsa franska eller statsvetenskap, bli samhälls- och religionslärare. Men då på första terminen där så kom en kompis till mig och sa det blir inte någon hebreiska i år, men jag skulle hemskt gärna vilja läsa hebreiska. Ska inte du hänga på? Och tänkte jag, ja, ska jag göra det? För jag ville egentligen läsa. Så då drog vi ihop 6 stycken så att vi fick ihop en kurs.
Ja.
Och från då så var det så här, okej, nu måste jag göra något av det här. Jag kan inte ägna ett år åt hebreiska och sen så inte göra någonting Nej. Av det. Och då blev det ju så att jag skrev uppsats inom exegetik. Mm. Och då skrev jag om helande berättelser i Gamla testamentet.
Okay.
Undersökte begreppet helande. Och lite grann utifrån min karismatiska bakgrund och där vi pratat så mycket om helande så fanns ett intresse för mig där att ja, men hur talar bibeltexten om det här då, om jag verkligen får fördjupa mig i det och så va? Mm. Och då kom jag till berättelsen i Fjärde Mosebok 12 om Miriam som drabbas av spetälska och blir helad. Så det var liksom min väg in i Fjärde Mosebok kan man säga.
Och sen var du fast.
Och sen var jag fast. Ja, Fjärde Mosebok är intressant. Det finns många väldigt fascinerande berättelser där tycker jag. Mm. Dels är det ju om Miriam där då, men du har ju också historien om spejarna som utforskar landet, kommer tillbaka med jätteklaser med druvor och så. Det misslyckade försöket att gå in i landet va. Sen har du fortsatt berättelser om kopparormen, om Biliam och åsnan och så. Så ämnet för min magisteruppsats sen det blev Biliams åsna.
Oho.
Och undersöka liksom profetia i den forntida Mellanöstern. Och hur, men mitt fokus där var också mycket på berättelsen som en helhet. Mm. Så just det intresset att läsa mer för helheter och se vad det betyder för tolkningen, det har jag med mig därifrån, så kan man säga.
Så. Tänker man backa lite, för att många gånger så tror jag att när man som vanlig kyrkobesökare, vanlig församlingsmedlem tittar på akademin och tittar på de som läser, både de som läser till präst och pastor men också de som då går vidare som du har gjort och börjar undervisa och sådär, så finns det ett par sådana här begrepp och som nästan får någon sån här mytisk stämpel av sig. Men då hebreiska till exempel, ja, men det är ju ett språk, men det är ett forntida språk som man läser. Hur är det att läsa hebreiska? Alltså, för att väldigt många, men jag vet ju att många har studiebiblar där man sitter och slår i det grekiska och försöker översätta ord för ord. Men till hebreiska blir det steget ännu längre, för inga bokstäver är lika och så vidare. Hur är det att läsa hebreiska, för att ställa en ganska bred fråga?
Men det är roligt. Alltså, hebreiska är ju ett väldigt annorlunda språk jämfört med det svenska.
Mm.
Så min upplevelse till att börja med av att plugga hebreiska, det var ju som att det här är som att lösa fantomenkryptot eller någonting. Det är som att knäcka en kod. Men har du väl gjort det, har du väl kommit in i det, då är det ett ganska logiskt språk.
Ja.
Det är inte så svårt va? Så det är ganska hög tröskel in, är min upplevelse. Men när du väl har kommit in så, ja, men det mesta faller på plats. Det är inte så svårt. Om man jämför med grekiska så är det ju snarare så att det är, allting definieras inte så tydligt. I grekiska är min upplevelse mer att, ja, men här har du olika typer av småpartiklar, prepositioner och sånt där. Och ändelser som leder dig genom texten. I hebreiskan är det mer som utelämnas och som helt enkelt förklaras av textsammanhanget. Så, va? Så man behöver någon typ av känsla för vart texten är på väg. Så. Sen så känner jag, trots att jag håller på mycket med hebreiska, att jag ändå är nybörjare i det. Och det är mycket för att bibelhebreiskan är ju inget talat språk.
Nej.
Så att utbildningarna ser ut så att du lär dig ju inte det intuitivt på samma sätt som om du skulle lära dig tyska eller franska eller så. Va? Utan det är ju mer som att du sitter och läser den här texten. Va? Så. Ja.
Men är det sån att när du läser för egen del, tar du fram hebreiskan?
Ja och nej.
Ja och nej.
Ja. Nej, men jag följer faktiskt, jag brukar följa Bibelsällskapets bibelläsningsplan, så vi kan göra lite reklam för det.
Ja.
Men sen har jag en andagsbok faktiskt som utgår från grundspråken.
Okay.
Så det är en 4-5 verser från Gamla testamentet och 4-5 från Nya testamentet varje dag. Och sen kort reflektionstext över det där.
Vad heter det?
More Light on the Path.
More Light on the Path.
Det finns en 1 och en 2.
Mm. Intressant. Sen tänkte jag på du jobbar ju med det som då den grenen av teologi som kallas exegetik. Mm. Vad är det?
Exegetik är att tolka, läsa, förstå, utlägga bibeltexterna. Så är det.
Och när man undervisar exegetik, om man går en kurs i exegetik, vad är det man får med sig för verktyg? Vad är det för typ av verktyg som man lär sig?
Alltså i grund och botten så kan man ju säga att vi ställer den här väldigt enkla frågan, vad är det att läsa en text? Och grejen med bibeltexterna är ju att vi har med oss så mycket tolkningar redan.
Mm.
Så i en exegetikkurs får man ju till att börja med egentligen sätta lite parentes kring dem där och fundera kring, ja men, är det mina tolkningar nu när jag läser den här texten som jag hör? Eller är det faktiskt texten?
Just det.
Så det är en slags första exegetisk regel, eller vad man ska säga, eller sak som man får öva och som man ju fortsätter egentligen öva hela tiden. Vad är det den här texten säger egentligen?
Mm.
Och ibland kommer man fram till att, ja, men det går att gå lite olika vägar. Mm. Så att det är inte alltid så att det finns en enda väg eller ett enda sätt att tolka det. Men sen till det så paras ju mycket historisk kunskap.
Mm.
I grund och botten så är ju det här historiska texter och det är ett visst avstånd till dem.
Ett visst?
Ja, en 2000 år eller så.
Ja.
Så till exempel, va, nu har jag hört talas om förbund till exempel i predikningar och undervisning när jag växte upp och så. Men just att studera kring, ja men oj, vi har en hel flora av förbundstexter som ger en annan resonansbotten kring de här texterna än vad jag kanske är van vid. Det är sånt man får med sig också om man läser exegetik.
Mm. Mm. Jag tänkte att en av huvudämnena för idag ska vara lite kopplat till en konferens som vi båda deltog i. Eller som, ja, du var väl med och planerade den i allra högsta grad. Och det var en konferens som det var förra året, va?
Februari.
Tiden går fort. Som då kallades för religion, tro och kyrka i mötet mellan forskning och praktik var sån övergripande, och sen så just den konferensen hade då fokus på religion, tro och unga i ett pluralistiskt samhälle.
Just det.
Och jag är alltid lite fascinerad över det här, för jag får ju prata med rätt mycket akademiker som jag möter i olika sammanhang. Och just den här bryggan mellan forskning och praktik, eller mellan akademin och kyrkan eller sådär då. Vad var tankarna bakom att ordna en sån här konferens, om vi börjar där?
Alltså, i grund och botten så tror jag att vi identifierade ett behov att prata om de här frågorna. Alltså, vi behöver mer kunskap om vad det är att vara ung idag. Om vad det är att utöva religion idag. Och vad kyrkan kan göra och tänka liksom i det sammanhanget. Och då det arrangeras i alla möjliga konferenser, inte minst inom forskarvärlden och så, va. Men ett syfte med det här var ju också att vi gärna ville få till ett möte med de som praktiskt finns ute i kyrkor och församlingar. Så att inte den här kunskapen som vi genererar bara stannar inom forskarsamhället någonstans. Och sen är det ju så också att i det mötet så upptäcker man nya trender, nya fenomen och sånt som man som forskare kanske inte är medveten om, va? Så på så vis så tror jag att vi fick till en ganska dynamisk konferens där i februari, där man, ja, förhoppningsvis fick mötas lite över gränserna här. Va? Men i grund och botten så var det här att hitta ett forum där vi kan prata om de här frågorna som handlar om att vara ung och troende idag. Och kyrkans svar, plats i detta på något sätt. Ja.
Så det var en blandning av rena, vad ska vi kalla, forskarseminarier där man presenterade aktuell forskning och sedan ett antal paneler där, vad ska vi kalla dem då, praktikerna,
ja, precis.
fick dela sina tankar och sådär. Vad var du själv med dig efter konferensen? Var det någonting som du själv plockade upp som du fick upp ögonen för eller som du...
Ja, alltså jag, innan jag dök ner i exegetiken så har jag väl varit ganska filosofiskt intresserad. Så jag tycker det är intressant med de här trendspaningarna. Mm. Alltså hur ser det ut i vårt samhälle idag? Och vi pratar ju till exempel ganska mycket om att vi lever i ett individualistiskt samhälle. Men hur ser det ut? Ja. Och vad betyder det? För problemet är ju att vi inte är så individualistiska ändå, va? Vi följer ju oftast massan i alla fall i klädstil, i musikval, i liksom vad vi äter och allt sånt där. Ja, nu var det här ett tag sedan. Mm. Så att, men det jag bär med mig är nog egentligen lite nya perspektiv på det där med individualism. Mm. Och vad det innebär. Och det handlar ju en del om ungas krav på sig själva. Mm. Att just vara den där unika personen. Det finns en ganska rolig... Jag läser en del serier, ska jag avslöja dem. Ja. Och min fru är bildlärare. Så hon hade med sig in i... När vi gifte oss ett böcker av... Vad heter hon nu? Rubin Dranger. Ja, det finns två stycken böcker som handlar om en kvinna då, som brottas med sin identitet och lite annat. Det är väldigt humoristiskt hållet. Fröken Livrädd och kärleken heter en av dem, tror jag. Och då där i början av... För får man en slags prequel till hennes liv. Hon växer upp med sina ganska neurotiska föräldrar. Så. Det här är humoristiskt, det låter hemskt. Men det är ganska humoristiskt hållet ändå. Och då är det en scen där hennes mamma säger till henne så här. Men du får inte vara för mycket och för lite av det här. Och så. Du måste bli normal, speciell. Ja. Och det där uttrycket har fastnat lite grann hos mig. Och det relaterar jag lite till den här konferensen. Ja. För jag tror att det är nog det kravet som många unga och kanske vuxna idag också har på sig. Man ska vara normal speciell. Man ska hitta sin unika identitet med sin unika kläd, men inte avvika för mycket, va?
Nej.
Och då är det ju tyvärr ofta ganska kommersiella krafter som styr då.
Mm.
Vad är det att vara speciell? Jo, du ska ha de här prylarna, de här kläderna, det här sminket, det här... Ja,
vad säger du? Telefonen.
Telefonen, eller vad det är. Så det där är ju lite luddigt kanske, men jag tyckte det var intressant att få den inblicken.
Mm.
Jag halkade med lite grann, ska jag säga, på ett bananskal i planeringen av den här konferensen som exeget. Så för mig var nog den konferensen också mycket ett tillfälle att lära sig.
Mm.
Om hur ser det ut kring forskning och i kyrkor när det gäller religion och unga.
Mm. Så. Och konferensen har ju faktiskt också resulterat, jag vet inte hur det blir med fler konferenser, det kanske du vet någonting om.
Jo, men det ska återkomma.
Det gör
Planen är ju att det här ska återkomma vartannat år ungefär.
Okay. Mm. Så fram emot att ganska snart då, just det. Mm. Hjälptiden går. Men det har ju också resulterat i en bok som, när den här podden släpps, är väl boken inte släppt än, den är väl planerad att släppas runt Kristi himmelsfärd. Då 2019 får vi väl säga, beroende på hur långt efter man lyssnar. Och det är då en bok i serien Tro och liv som ges ut av Markus förlag, tror jag det är. Och som har ett antal böcker, några antologier, några bara en författare, ska jag säga. Men du har varit med i sammansättningen av boken, va?
Jajamän, jag är en av tre redaktörer. Så.
Vad kan man förvänta sig av boken då, om man nu inte var med på konferensen?
Mm. Man kan förvänta sig bidrag som på lite olika sätt behandlar det här religion, tro och unga.
Mm.
Vi pratade lite grann om titeln här tidigare.
Ja.
Och jag har för mig att vi har nu satt den till ett citat ur en intervju som gjordes där. Där det är en tonåring som säger om vad som förväntas av en. Man ska vara sig själv.
Just det.
Är titeln. Och så en underrubrik. Tror, delaktighet och unga. Så. Mm. Förlåt, du får upprepa frågan.
Nej, men vad kan man förvänta sig? Vad kommer den innehålla?
Ja, precis.
Vad finns det?
Jo, alltså först så... vi har delat in boken i tre delar.
Mm.
En första del som mer handlar om hur ser vår nutida kultur och samhälle ut?
Mm.
Vad är det för miljö som kyrkan verkar i, kan man säga?
Yes.
Och som vi kanske läser Bibeln i, va? Och så. Där hade vi en av huvudtalarna på konferensen, Andrew Root, som gör en trendspaning kring... hur kyrkor på olika sätt anpassar sig till samtida kultur, va? Men då kanske kommer med lite fel recept och fel lösningar. Det är ungefär hans ingång. Där en tidigare nation har varit väldigt pliktmedveten och kanske har plikt många gånger gått till kyrkan, läst Bibeln och så. Medan så ser det inte alls ut för nutida unga människor. Och då vill man gärna presentera evangeliet i en väldigt attraktiv form. Men det kanske inte är det man egentligen frågar efter. Utan man vill ha en annan typ av fördjupning eller liksom äkthet eller så. Mm.
Ja, äkthet var väl ett av hans huvudbegrepp.
Ja, precis. Autenticitet. Ja. Så, va? Vi lever i en kultur av äkthetstörst och strävan. Mm. Så, va? Och sen är det två bidrag till i den första delen, lite mer trendspaning sådär. Fredrik Venell går in och dels jobbar med samma frågor som Andrew Root, men fördjupar det där lite grann och går in och problematiserar lite grann av de slutsatser som Root drar faktiskt. Så vi hoppas på en bra dialog där om man läser dem, va? Och sen är det Janne Eckerdal från Svenska kyrkan som går in också och tittar lite grann på det svenskkyrkliga sammanhanget och så. Sen följer några mer, en del med, som utgår mycket från intervjuer, kan man säga, med barn och unga. Och här minns jag faktiskt inte just nu exakt alla vi har.
Nej.
Men det är både från svenska sammanhang, från finska och från norska sammanhang. Så.
Ja, jag minns den norska intervjuundersökningen. Mm.
Precis, och där har man ju ett projekt där man, framförallt med lite yngre barn då, någonstans mellan 6, 7, 8 upp till 10 års åldern.
Mm.
Jobbar med olika sätt att inkludera barn i kyrka och så.
Ja, jag har aldrig sett en intervjuundersökning på det sättet med så unga barn tidigare. Nej. Så det var jättefascinerande att se.
Mm. Ja. Alltså hur uppfattar barn det när man gör en bönevandring i en kyrka till exempel? Tänder ljus och får be för olika saker och så, va? Mm. Det är de frågorna som ställs där och det är rätt intressant att se. Sen har vi ett kapitel där också som handlar om konfirmationsundervisningen i Finland.
Mm.
Som är extremt framgångsrik.
Mm.
Alla deltar i stort sett, va? Problemet är bara att bara några år senare så försvinner hela den här massan liksom, från kyrkan. Och vad beror det på?
Just det.
Det är de frågorna som ställs där. Så är det. Och sen till sist så har vi en del då inspel från den delen som där, i konferensen som handlade om praktiker och kommer in. Så dels så tar vi ju med ditt inlägg om Bibeln i en digital värld.
Ja.
och liksom hur, vad finns det för problem och möjligheter med digitaliseringen och bibelläsningen. Vi har också en del som handlar om lovsång.
Ja, ah, just det. Det var ett intressant seminarium.
Ja. Ellen Wingren som nu också är doktorand på Teologiska högskolan och ska skriva om detta med lovsång funderar lite grann kring vad är lovsång, hur ser det ut i församlingar, hur möter det här olika behov kan man väl säga. Mm. Ja.
Mm. Man kan definitivt spegla, skulle jag gissa, hennes text mot de första kapitlen med tal om äkthet och annat.
Ja, men precis. Och det är lite fascinerande där, det är också att hon lyckas peka på att det är så mycket mer än bara sång och musik som går in i det här. Mm. Det handlar om andligt ledarskap, det handlar om sång som bön i väldigt stor utsträckning. Va?
Mm.
Och vad det kanske innebär att de debatter och diskussioner vi har kring modern musik och lovsång i kyrkan kanske vi måste förstå på ett annat sätt. Mm. Därför att det finns andra väldigt viktiga frågor i det här som vi behöver prata om. Och till sist så har vi en av de andra huvudtalarna på konferensen, då Audrey Warren, som är pastor i Methodistkyrkan, United Methodist i USA. Och hon delar med sig av sina erfarenheter och jobbar med något som heter Fresh Expressions. Mm. Och hur det har liksom sett ut då. Mm. Och det kapitlet handlar en del om hur vi tänker ofta ganska traditionellt kring hur det är att vara kyrka. Mm. Och hon visar på hur en hel del olika nystarter och framplantering och andra har jobbat inom Fresh Expressions. Och liksom lyckats nå helt nya grupper och så. Mm.
Mm. Det här är ju ett ganska tydligt exempel på hur ja men då, akademi och kyrka, vilka nu man har mot varandra här, ja men kan samarbeta och få fram då, ja men i det här fallet en antologi med texter för att då hjälpa då en kyrkkontext till exempel att arbeta och en akademisk kontext att få nya vinklar. Så där. Om du skulle få drömma lite... Ja, men du som då teolog och exeget och akademiker som ägnar en stor del av din tid åt de här frågorna. Hur skulle du vilja att samarbetet mellan akademi och kyrka skulle kunna se ut? Alltså, för jag har ibland en känsla när jag pratar med akademiker att man går och bär på väldigt mycket som man skulle vilja dela med sig av, men ingen frågar. Mm. Å andra sidan så kan jag möta en kyrka som tycker att akademin seglar iväg lite grann och inte är så intressant. Mm. Hur skulle du liksom vilja att ett sådant samarbete ser ut?
Det är en svår fråga. Jag kan tänka så här att kyrkorna borde bli bättre på undervisning. Mm. och där... borde teologer kunna göra en insats. Det är väldigt basalt, va? Uh-huh. Men exakt formerna för det vet jag inte riktigt. Uh-huh. Jag tänker ibland på situationen i USA, va? Där man också har söndagsskola för vuxna. Uh-huh. Vi associerar ju söndagsskola med barn bara. Uh-huh. Men i USA så har man ju... Där förväntas liksom alla gå på söndagsskola också på söndagen, va? Uh-huh. Och det är ju en sån möjlighet, va? Och där tänker jag att det finns många olika aspekter av det här egentligen som man skulle kunna diskutera. I Sverige tror jag det är så traditionellt att Sverige kommer från att ha varit ett lutherskt enhetssamhälle och där ju skolan stod för den religiösa fostran egentligen. Och sen så har allt det där förändrats och jag tror inte att kyrkorna riktigt har hängt med. Nej. Alltså vi skulle behöva hitta former för undervisning så. Men sen tror jag att det, alltså från forskarhåll, akademiskt håll också, det finns många forskare och akademiker som skulle kunna vara mer proaktiva och vara mer ute och prata liksom för sin sak. Jag försöker lite emellanåt predika i min hemförsamling och liksom finnas med på olika sätt och smyga in lite teologi och exegetik där då. Så va. På ett bra sätt. Nej, men så att svårt att svara mer konkret. Mm. Hur skulle jag vilja att det här såg ut? Men jag skulle önska mer interaktion. Mm. Och det finns många delar i det här som jag sa. I grund och botten så tror jag att det är så att akademin egentligen ställer frågor kring Bibeln och kring tro som de flesta ställer faktiskt. Mm. Alltså vi är intresserade av vad betyder de här lite krångliga bibelställena i Gamla testamentet? Ja, men det kan ju vara perfekta ämnen för en avhandling, va? Mm. hur såg den historiska situationen ut när juda intogs av Babylonien och man hamnade i exil? Mm. Det kan ju vara fascinerande för en vanlig församlingsmedlem att veta att lär man sig akkadiska som man pratar i Babylonien så kan man hitta liksom judiska namn i rullarna i gamla utgrävningar och så, va. Och där speglas också vilka typer av yrken de hade och så. Mm. Så vi kan teckna en slags bild av hur livet i exilen ser ut. Mm. Och den typen av kunskap skulle ju kunna vara intressant och öppna upp perspektiv på bildtexterna. Bara som ett exempel. Mm. Va? Sen så hör det ju till akademin också att man säger att akademin måste vara fri.
Ja.
Alltså, och det där är ju ett både och i relation till kyrkan. Va? För vi ställer ju inte alltid exakt de frågorna som kristna och kyrkor vill ha.
Nej.
Och grejen med det är ju att ibland upptäcker man ju helt nya saker som det kanske visar sig är intressant och nytt för kyrka och kristna. Va? Om man då vågar gå i en helt annan riktning. Så i grund och botten så är ju kyrka en sak och akademin ett annat. Så är det bara. Men hur hittar man de där samspelen och samarbetet?
Mm.
Det är ju frågan.
Mm. Ja. Jag har några så här lite lösa tankar. Det blir inga så här smidiga övergångar kanske alla radio. Men för att knyta ihop lite grann så fundera på det. När du började berätta lite grann om vad du gör så berättade du att du hade ett intresse av helheten. Mm. Att du studerade helheten i fjärde Mosebok till exempel. Och, någonting som, om man tittar på bibelläsningstrender idag, så en sak som i alla fall vi observerar är ju att det blir delvis tack vare den digitala övergången då, så handlar ganska mycket om kortare och kortare sammanhang. Mm. Dagens bibelord med ett mannakort eller sådär har ju alltid funnits, så det är inget nytt. Men jag pratade med mina schweiziska kollegor som håller på att göra en ny app. De hade tittat på forskning och så hade de sett att så här länge läser snittanvändaren på en skärm en text innan man går vidare.
Mm.
Och då valde de helt enkelt att anpassa hela bibelläsningssatsningen som de då höll på med ut efter den forskningen. Så att ingenting fick vara längre än de där antalet tecken som...
Just
det. Och då blev det ju väldigt korta texter helt enkelt.
Ja, ja.
Vad tänker du, framförallt då när man tittar på Gamla Testamentet, vilket som är ditt område, hur ser du på den trenden att man tenderar att till väldigt stor del ta till sig Bibeln i kortare och kortare sjok? Kopplat till att du gärna pratar om helhet.
Ja, precis. Ja, men det där är jätteintressant. Det är en trend som jag inte riktigt har varit medveten om.
Nej, okej.
Jag var och predikade i en ekumeniakyrka här för några veckor sedan. Och så intervjuade de mig lite kort i början av gudstjänsten och vem jag var och så. Och så frågade jag, men vad är ditt bästa tips liksom för att läsa Bibeln? Ja, men läs lite större sjok, läs lite längre helheter och så, sa jag då.
Ja.
Och efteråt så sa pastorn, det var jättebra att du sa det där, för att folk läser bara jättekorta avsnitt.
Ja, ja.
Och jag tycker de ska upptäcka de större dragen och så. Så att när jag började plugga och studera liksom teologi så, då var det nog den trenden lite grann då faktiskt, i alla fall att läsa i större sjok kanske.
Ja.
Sen, det jag har upptäckt i min forskning, det kan man väl säga så att mycket av Bibelns böcker är ju någon typ av antologier. Det är lite ovant begrepp för oss att kanske tänka kring bibelböckerna på det sättet. Men om man tar första Mosebok som jag har skrivit lite grann om också, så är det så att det är någon typ av berättelsecykler, va? Som är uppbyggt först om urhistorien, skapelsen och Noa-berättelsen och det som händer. Sen har vi Abraham ett antal kapitel. Sen är det Isak lite grann.
Mm.
Och sen är det Jakob och Josef. Så där har du ju fem delar egentligen av första Mosebok. Sen om man går ner och börjar läsa Abrahams berättelsen, då är det ganska tydligt episodiskt sådär. Första kapitlet där han förekommer mer är ju kapitel 12. Han får det här löftet om att Gud utväljer honom. Lovar honom välsignelse, ättlingar och ett land och så. Men sen så avrundas liksom den episoden då i slutet av kapitel 12. Så att i någon mening så är ju Bibeln redan från början lite snuttifierad.
Yep.
Alltså i episoder. Men jag anar på det du säger att de snuttar man kanske läser i en sån bibelläsningsplan som schweizarna gjorde är ännu kortare.
Ja, de är definitivt ännu kortare. Ja.
Så då skulle ju egentligen min utmaning vara att läs hela kapitlet då.
Mm.
Om du läser ett kapitel per dag så läser du enligt Bibelns episodiska uppbyggnad.
Mm.
Men förhoppningsvis så får man med sig mer i det. Mm. Så. Mm.
Jag vet att de, bara för att försvara mina schweiziska kollegor, de tittade på det där och sen så... Nu, den appen som jag pratade om där, den fanns och den användes. Och det man gör nu när man har liksom tittat på hur reaktionen var på det är att lägga in möjligheten att när jag har läst mitt korta sammanhang vill du läsa hela kapitlet eller hela sammanhanget. Så de håller på att bygga om den lite just utifrån det här.
Mm. Ja, men sen finns ju den här, om man ska relatera just till min forskning och fjärde Mosebok, så är det så att fjärde Moseboken är oerhört rörig text faktiskt. Ja, men du börjar med 10 kapitel som är lagar och folkräkningar och renhetsregler och lite allt möjligt. Och man tänker så här, hur hänger det här ihop? Ja. Finns det ens någon röd tråd här som man kan leta efter? Och sen så börjar ett annat kapitel där de vandrar från Sina i berg och laggivningen ut i öknen för att ta sig till utlovade landet. De misslyckas med det, får vandra 40 år i öknen och sen kommer de tillbaks. Och sen avslutas det med 10 kapitel lagar och regler. Så min utmaning var ju då att se, ja, men finns det någon tanke med att sätta ihop materialet som det har gjorts här då? Mm. Och mitt svar var ja.
Ja.
Det finns en idé om hur man vandrar från Sina i berg till det utlovade landet genom hela boken. Och så gör man en liten avstickare då de där 40 åren. Och då är de första 10 kapitlen är lagar. Men nästan alla lagar handlar om att förbereda sig för ökenvandringen på olika sätt. Man organiserar lägret, hur de olika stammarna ska stå i förhållande till varann. Och så är det lite olika renhetslagar, men de handlar liksom om den inre gemenskapen i det här folket som ska marschera på något sätt. Va? Allt passar inte in i det här. Mm. Men det finns en slags övergripande tanke. Sen börjar man gå och så gör man uppror mot Gud och knorrar, som är den gamla termen här. Va? Och det förklarar ju varför man då var tvungen att vandra 40 år i öknen. Mm. Och sen återvänder man, den gamla rebelliska generationen har dött ut liksom, så sakteliga. Och så kan man börja närma sig landet igen. Och då behöver man förbereda sig för det. Så lagarna och reglerna som kommer i slutet handlar mycket om att då vandra in i landet. Och hur behöver vi förbereda oss för det? Så det där är på något vis stora drag som sammanfattar fjärde Mosebok och vad det handlar om. Sen när man går ner på de enskilda episoderna då är det inte alltid att det hjälper att det sammanhanget förklarar saker i detaljer. Va? Men det hjälper ändå för att ta sig igenom boken. Mm. Så det är ju mitt bidrag lite forskningsmässigt. Va? Läs helheterna. Sen så får man vara medveten om att det finns begränsningar i det också.
Jo, men...
Allting kan inte förklaras liksom av helheten. Ja.
För det är ju intressant om man nu tittar på trender och vad man möter i, i församlingar. Så en sån sak som jag märker att fler och fler, och i egentligen alla kyrkotraditioner i Sverige, så är det många som har upptäckt YouTube-serien The Bible Project.
Just det.
Som ju jobbar mycket med just övergripande. Mm. Och jag tror att det finns en hunger i det snuttifierade samhället att också få se översikter. Mm. Så det är väl värt att ta med. Men där har jag funderat över en sak, och det skulle vara spännande att höra ditt inlägg i det. Och det är det här med många gånger när man får se översikter över bibelböcker, och det gäller Nya Testamentet och Gamla, då får man se de här oftast i någon form av tabell, och så är det väldigt tydligt, så här, kapitel 1 handlar om det här och det övergripande är temat för kapitel 1-4 är de här sakerna, och det är väldigt tydliga strukturer i stort sett alla böcker.
Ja.
Och man får känslan av att alla som skrev i Bibeln var verkligen litterära genier, som alla hade de här perfekt uttänkta strukturerna och dispositionerna och alla hade den här underbara röda tråden, kan man väl kalla det i viss del, men just från tematik i böcker och så vidare. Ibland blir jag lite sådär, inte konspirationsteoretiker kanske, men lite sådär, visst är det en del av det här troligtvis efter konstruktioner i form av att vi ser mönster som kanske författaren inte såg? Eller vad tänker du om det här? Ja. Är Bibeln så briljant sammansatt som man ibland får känslan av när man läser kommentarer?
Jag tänker sådär, att det där är bra redskap för att ta sig in i bibeltexten. Mm. Men inget kan ersätta den egentliga bibeltexten.
Nej.
Alltså, man behöver någon typ av, liksom, vad heter det? Ledstång in i bibeltexten, och då är sådana där saker jättebra. Sen så tror jag att de flesta bibelförfattare jobbar med en ganska lös tanke om hur materialet skulle ordnas.
Ja.
Inte så perfekt, men generella idéer om det är ungefär de här teman och så. Och det ser man ju när man sen går in och kollar på bibeltexterna och har en sån här väldigt perfekt struktur i huvudet. Då när man går in och liksom läser själva texten så märker man att det där passar inte riktigt in.
Nej.
Och det var ju i den forskning jag utförde, så det mesta har varit ganska, har inte försökt göra helhetsläsningar, men det fanns ju några sådana. Och det generella problemet med de helhetsläsningarna var att de alltid hävdade just det här, att exakt så här är det. Här det är den här perfekta strukturen. Ja. Och så sa de, det här är den enda strukturen.
Ja.
Och min poäng var lite grann att nej, men det finns faktiskt en poäng i alla de här strukturerna.
Mm.
Och de lyckas fånga upp lite olika saker i bibeltexten. Så utmaningen är snarare att då hitta den här lite mer lösa formen som förklarar varför vi kan se alla de här viktiga poängerna.
Mm.
Så. Och då, men egentligen din fråga, vad de här sekreterarna eller vad vi nu skriftlärda, vad vi kallar dem, var de litterära genier?
Mm.
Jag tror de var väldigt duktiga,
ja,
utifrån sin tids utbildning och så. Va? Tittar man på babylonska sekreterare, egyptiska och så, de har ju en 6-7 års utbildning.
Mm.
Och de lär sig stora delar av sin litterära kanon utan till. Mm. När de sitter och skriver av så skriver de av liksom, ju från ett manuskript men också från minnet. Vilket ju ibland förklarar då att det är skillnader i texterna och så. Va? Och den här kulturen tror jag man insöp i Israel, juda också på den här tiden. Va? Och man lärde sig och vissa av de här viktiga texterna på den tiden. Alltså Gilgamesh eposet till exempel, kanske en del har hört talas om. Det var något sånt man kände till Israel och juda också.
Mm.
Och liksom lärde sig av så. Så det geni, vet jag, kanske man inte ska använda det begreppet. Men jag tror de var väldigt duktiga på det de gjorde. Och sen får man komma ihåg att förutsättningarna inte alltid var så goda för dem heller. Va? Mm. Israel och juda var små stater.
Mm.
Det var ju Sverige och Norge klämt mellan Ryssland och USA på den här tiden.
Ja.
Och då möjligheten att ha ett bibliotek eller ett arkiv med avlönade sekreterare och så, det växer ju fram under tiden allt mer som kungadömena växer fram och liksom de förutsättningarna ges här. Sen så är det ju många forskare idag som skulle hävda att den riktigt stora litterära aktiviteten, det sker ju i exilen.
Ja.
Då man behöver samla ihop allt sitt material och fundera kring, okej, vad ville Gud med oss egentligen?
Mm.
Och vad säger våra berättelser och texter om vilka vi är som folk? Och då befinner man sig i exil i Babylonien som ett fångat folk. Va? Och det är ju helt andra förutsättningar för det här. Nu var det nog så att de babyloniska kungarna och senare perserkungarna, de såg att ja, men här finns en viss know-how och kompetens som vi kan använda oss av. Så en del av den här skrivareliten så att säga gick väl in då i skrivarskolor och så i Babylonien.
Mm.
Men ja, detta som en liten utläggning av din fråga om var de litterära genier.
Ja.
Så, jo, det var de på sätt och vis tror jag, fast utifrån sina förutsättningar.
Just det.
Mm.
Mm. Jag tänkte vi ska gå in för landning här och ska fråga lite grann. Kopplat då, du jobbar mycket med GT.
Mm.
Eller den hebreiska bibeln och ja, men som kristen och med i en församling så kommer ju så här, höjdpunkten i frälsningshistorien först i Nya Testamentet i någon mening.
Mm.
Vad skulle du säga att man som kristen egentligen har för nytta av Gamla Testamentet? Du var inne lite på det i början när du pratade om en bredd och spetsen någonstans i Nya Testamentet. Men skulle du säga, alltså, hur ska man som kristen ta till sig Gamla Testamentet?
Mm. Jag tror att det finns nog flera ingångar.
Antagligen.
Ja, en ingång är ju att jag tror inte vi kan förstå Nya Testamentet utan Gamla.
Nej.
Alltså det som leder upp till det som händer i Jesus Kristus och när församlingen bildas och grundas och så. Det måste man förstå utifrån allt det som har hänt i Gamla Testamentet och det Gud gör där. Va? För man lever med de här traditionerna från Gamla Testamentet och använder ju dem för att prata om Jesus.
Mm.
En sak som många kristna inte tänker på tror jag att varje gång som vi talar om skriften, Nya Testamentet, så är det ju Gamla Testamentet vi talar om. Därför att Nya Testamentet finns inte som kanon än.
Nej. Finns inte nedskrivet överhuvudtaget stort
Nej,
sett när de
precis.
Talar.
Precis. Så det finns ju ett avsnitt där som man ju läser på annandag påsk om Emmausvandrarna.
Ja.
Där det står hur Jesus med utgångspunkt från Mose, profeterna och skrifterna förklarade vem han var. Och det där är ju lite intressant. Alltså det är ju med hjälp av GT-texterna som man pratar om Jesus. Mm. Alltså det var ändå naturligt för de första kristna och för Jesus att göra det. Så där tror jag att vi har ett återerövrande att göra. Sen så är det så klart att utifrån ett kristet perspektiv och förhållningssätt att det är saker och ting som vi ser på ett annorlunda sätt i Gamla Testamentet än vad en troende jude idag gör. Va? Jesus förklarar all mat ren, står i evangelierna och sådär. Så renhetslagarna i tredje Mosebok och så är inte aktuella för kristna och så. Va? Men det är nog mycket det där att se vad leder fram till händelsen i Jesus Kristus. Mm. Hans död och uppståndelse. Det är nyttan med GT. Och sen tror jag lite grann just det här att Gamla Testamentet har vuxit fram under en lång tid. Och man, i någon mening så har Gud och folk varit med varandra under en lång tid. Och det lär man sig saker på. Mm. Och de lärdomarna speglas liksom. Så att det tror jag man kan ha med sig också. Mm.
Mm. Bra. Då har vi ju två återkommande saker här i podden. Och vi ska börja med den första, och det är ju alltså då
dagens fråga, där du som lyssnare får ställa dina frågor till våra gäster eller till oss. Vad vill du veta?
Dagens fråga, ja. Och vi har fått en lyssnarfråga här som inte var specifikt ställd till dig egentligen, men som passar ganska bra in i samtalet, så vi tar den här. Och du som lyssnar, har du frågor angående antingen gäster specifikt eller bara allmänna frågor som just den här frågan var, så är du varmt välkommen att skicka in dem. Och den här frågan var då, det är en som har läst i, ja det var Bibelsällskapets bibelläsningsplan, och man har precis då läst igenom Esters bok. Och frågan var egentligen ganska krass. Vad ska jag med det här till? Mm. Och det knyter ju an till det vi hade här alldeles nyss då. Ester som, ja men en historisk berättelse i någon mån där de går igenom då hur Ester räddar folket där. Mm. Om vi tar Ester som exempel då, för att visa lite på det vi precis pratade om. Mm. Vad gör vi med Ester-berättelsen och vad har den med oss att göra? Mm.
Alltså en av de ytterligare utmaningarna med Esters bok, det är ju att Gud aldrig omnämns där. Precis. Det är en sak så här, ordet Gud förekommer inte i Esters bok. Så det är en extra utmaning. Men alltså, väldigt generellt så tror jag det är så att Esters bok speglar en troende människas kamp och liv i en svår situation. Så va? Och hur Gud ändå arbetar i bakgrunden. För läser man berättelsen som helhet där så ser man ändå hur saker och ting ordnar sig på ett väldigt märkligt sätt för henne. Mm. Och det finns en vers i fjärde kapitlet som där hennes släkting Mordecai, som också befinner sig inom hovet. Ester är ju drottning i hovet. Och Ester har ju då uppmanats att gå till kungen och vädja för sitt folk. Och hon vågar inte det, därför att det skulle innebära hennes statsdom egentligen. Så man kan inte komma utan att bli kallad till kungen. Och då säger Mordecai, tro inte att du ska slippa undan. Det är lite mer utmanande så för henne. Men det han säger också, kanske är det just för en tid som denna som du blev drottning. För det är på väldigt märkliga vägar som Ester blir drottning också. Den gamla drottningen gör någon typ av uppror mot kungen. Va? Och så sätts Ester plötsligt in i det här sammanhanget. Och med den berättelsen i bakgrunden kan man ju fundera, hon borde verkligen inte våga göra någonting utifrån kungen, va? Och ändå så lyckas Mordecai se det här i någon typ av profetisk perspektiv kanske. Va? Är det, men betyder det verkligen ingenting att du har hamnat just i den här situationen? Och det där tror jag kan tala till oss idag också. Va? Visst ser man, kan man höra fantastiska berättelser om Guds handlande och så. Men ofta tror jag vi lever i en vanlig vardag så. Mm. Och det Esters bok kan lära oss tror jag är att lyfta blicken lite grann och fundera kring, men vad har det här med Gud att göra då? Ja. Var finns Gud i det vardagliga som sker? Kanske är det just för en tid som denna som jag är just här. Mm. Och ska vara ett vittne för Gud och liksom Jesus och så. Så det tror jag är en sak man kan ta med sig från Esters bok. Gud nämns aldrig, men han finns ändå alltid där. Mm.
Och det är väl ett ganska bra exempel hur just de berättelserna i Gamla testamentet många gånger kan användas in i vårt eget liv. Mm. Det är svårt att göra någon större teologi av det kanske. Det här säger boken om Gud och så vidare, men just i mötet med läsningen. Ja. Mm. Intressant. Då har vi bara en grej kvar, och det är...
Dagens tips, där du får ett tips från vår gäst eller från mig själv om någonting som du inte får missa.
Dagens tips, ja. Där, nu får du alltså tips om precis vad som helst.
Just det.
Och här har det varit lite olika bland våra gäster. Det har varit lite fromma tips och lite YouTube-kanaler som var helt knäppa och så. Så att vad vill du tipsa oss om?
Det ska ha med Bibeln att göra.
Nej, absolut. Det har med Bibeln att göra. Det kan ha med Bibeln att göra.
Alltså jag måste fundera lite grann för att klippa.
Nej, men det kan vara verkligen precis någonting du fick om i nuläget. Maträtten, precis. Restaurang. Alltså verkligen precis vad som helst.
Just det. Alltså om jag tar något väldigt aktuellt och som då har lite grann med min forskning, har med forskning och akademi att göra. Ja. Så skulle jag tipsa om att Döda havsrullarna finns ju översatta till svenska.
Ja.
Den borde finnas i den intresserade allmänhetens hem. Ja. Det är få som inser vilken forskarinsats det här är i Sverige. Ja. Att vi har dem översatta. Och att man faktiskt kan läsa det på svenska. Mm. Vi har ju ända sedan det här hittades i slutet av 40-, början av 50-talet varit hänvisade till engelska, franska, tyska utgåvor och så översättningar. Men nu finns det på svenska. Då. Det är Bibelakademiförlaget som har gett ut det. Så att, ska vi säga att det blir mitt tips?
Det blir ditt tips, men det är väl ett ganska bra tips.
Ganska tjock volym, så det är inget man bara sträckläser.
Nej.
Men för referens, om man bara är nyfiken på vad sa och gjorde de där havsrullarna? Alltså det är en sån känd sak också.
Ja.
De flesta känner till det där havsrullarna. Det förekommer ju, det var ju det länge sedan, men nämns ju till exempel i Da Vinci-koden.
Ja.
Och så va. Och är ju helt felciterat i Da Vinci-koden. Kan man ju köpa en svensk översättning och så kan man kolla vad som faktiskt står där.
Jag var ju med när Bibelsällskapet släppte dem där nere på bokmässan i Göteborg.
Just det. Mm.
Och det var ju roligt för att det var väldigt mycket människor som normalt sett inte kom till vår monter då på bokmässan som blev jätteintresserade när de såg det där.
Mm.
Och jag minns särskilt en äldre man som kom fram. Han såg sig omkring så det är nästan som om någon förföljde honom.
Mm.
Och så la han handen på boken. Vet katolikerna om det här?
Ja.
och vi kunde ju inte lite låta bli att le lite grann utan så här, ja, det gör de nog. Men det är nog lika bra att du köper ett ex nu, tyckte vi.
Ja.
Så det gjorde han för att då skulle han... Men då hade han ju precis de här tankarna och konspirationsteorierna i bakgrunden lite grann.
Ja, men det roliga felet, jag läste Da Vinci-koden några år efter den kom tror jag. Det roliga felet är att det sägs där att i Döda havsrullarna så står det att Jesus och Maria från Magdala var gifta. Det var det, de skrevs ju innan Jesus än föddes.
Ja.
Så att det är omöjligt.
Väldigt profetiskt i så fall.
Ja, precis.
Skulle vara det då. Ja, nej, så att det finns ju mycket... Ja, men det är ett intressant tips och det är en jätteintressant läsning. Verkligen. Ja. Mm. Så. Mm. Tack för det.
Mm.
Och med det så ska vi ta och stänga ner butiken för den här gången. Mm. Vi tackar dig så jättemycket.
Tack så mycket att jag fick komma och vara med.
Det här var väldigt intressant. Och som vanligt tackar vi er som har lyssnat och vi hoppas att det här har gett er mycket. Och är det så att ni har tankar eller följdfrågor eller sådär så är det bara att inkomma med dem. Ni hittar oss via bibelnidag.org eller på vår Facebook-sida. Sök bara på Bibeln idag. Så tack så mycket.